Fortsättning av del 3. Ljudbok i MP3 av reseminnen från andevärlden. Förälskad var jag redan vid 7 års ålder och det i en 2 år äldre kusin. En förtjusande flicka. Vi kysstes under trappan och bakom de höga karmstolarna i porträttsalen. Med läsningen gick det däremot klent. Ty jag var lat. Jag red min ponny. Men även detta mycket försiktigt. Vi redo med mamma i praten och efterhärmade de stora. Så god vi kunde. När jag var 16 år. Frågade sig mina föräldrar. Vad ska det bli av gossen? Han är den tredje i ordningen. Den första är fideikommissarie. Arvtagaren. Den andra vid diplomatien. Han ska få bli militär. Så kom jag till ett husarregemente och blev en ganska klen soldat. Sedermera blev jag Maltese riddare. Riddaren av Malta. Vilket medförde en god inkomst. Så att jag kunde föra ett sorgfritt liv. Jag har aldrig gjort något egentligt ont i världen. Men heller aldrig något egentligt god. Jag iakttog noggrant alla den katolska kyrkans bruk. Jag läste mitt breviarium. Min rosenkrans och mina litanjor och gav allmosor. Jag levde god. Hade tillräckliga inkomster. Varför skulle jag späka? Ydmycke. Mig. Så dog jag av slag. En lätt död utan smärtor. Lyckligtvis kunde jag taga sista sakramentet. Sedan jag var död. Stannade jag ännu en stund i min gamla bostad. Jag såg min kropp ligga där styff och kall, en obehaglig syn. Jag kunde ej komma därifrån. Jag såg mig om i mina vackra rum. Det gjorde mig ont att behöva lämna allt detta och det förargade mig att se mina tjänare och andra människor gå och plocka i mina tillhörigheter. Jag var mycket olycklig över att det sköna jordelivet nu var slut och skulle kunna velat löffa upp igen. Då kom mina förut döda gamla trotjänare Johan och Babette och förde mig bort. Jag lät mig viljelöst ledas av dem. Varken min far eller min mor eller någon av de gamla tanterna kom om mig till mötes. Gud vet var de befunno sig. Babette ingav mig tröst. Vi kom mot till ett ställe. Där en mängd andar voro församlade och dit goda andar ledsagade dem. Som nyss dött på jorden. En ängel predikade för dem. Då tyckte jag emellertid att det var ganska oträffligt. Babette förde mig därför till en stor trädgård. Där blev jag länge sittande. Jag läste väl säkerligen 1000. Fader vår. Där kom en ängel och sa till mig. Att jag skulle förtrösta på Gud. Han sa vidare att en återfödelse till jorden under trängre förhållanden i den arbetande klassen skulle göra mig god. Detta skulle. Menade han. Väcka mig andligen. Sågarna jag än och nio skulle vilja bliva människa på jorden. Sågarna skulle jag vilja bliva en arbetande människa. Under sådana förhållanden kan jag icke förlika mig med reinkarnationsidén. Den är bestämd syndig. Jag vill utan den komma till himlen. Hur skulle jag, en fint uppfostrad man av blått blod, kunna bliva en bondson? Det finns inte ett blått blod. Vi är och alla lika inför Gud. Må du tacka och prisa honom. Om han förlänar dig den nåden att bliva barn till duktiga, arbetsamma föräldrar. Ja. Ja. Spiritismen är demokratisk. Jag vet det. Men antag. Att jag blir en bondeson. Vad blir följden? Jo. Att jag blir en olycklig. Oduglig varelse. Som ännu inom sig känner de aristokratiska fordringarna. Men icke kan tillfredsställa dem. Varför skulle jag inte om nio kunna bliva en katolsk greff? Detta kommer säkert icke att beviljas dig. Du måste bliva ödmjuk och lära dig arbeta. Tänk nu på den saken. Efter någon tid anmälde sig samma ande igen. Till mediet. Han hade nu blivit ångerfull och börjat fatta goda föresatser. De enkla och goda andarna Johan och Babette hade varit hans lärare. En afton skrev han. Jag har upplevt något högst märkvärdigt. Johan och Babette sa mig. Att de äntligen hade funnit mina föräldrar och tantle och kadje. Jag begav mig till dem. Det var en underlig värld de bodde i. Det var som en affbild av jorden. En läffande fotografi med kyrkor, kloster och präster. Men det hela föreföll mig som en spindelvävnad. Mina föräldrar och tant Leocadie bodde i ett palats. De läste sin rosenkrans och var ganska glada att få se mig. Mamma räckte mig en rosenkrans i det hon sa. Här är din plats. Böj knä mitt barn. Min fader mötte mig med en förebrående, bebrydande blick. Du har sällan biktat. Tillstått snedsträck beskänt. Dig, sa han. Eljest skulle du för länge sedan varit här. Du måste först göra bot. Har du varit i skärselden? Ser du där borta den stora kyrkan? Gå dit och gör din generalbikt. Drag dig tillbaka under 9 dagar. Sedan kan du komma åter till oss. Nu igenkände mina föräldrar Johan och Babette. Hur har ni kommit hit? Frågade mamma. Var håller ni till? I en enkel himmel. Svarade Babette okonstlat. Naturligtvis. Inföll Tantle och Kadje. Men här kunde ni ej få stanna. Men. Invände mamma. Min Josefin är dock här. Och hon var ju endast kammarjungfru. Josefin var din läskamrat. Sa min far. För sådana gör man ett undantag. Gå nu min son och gör din bikt vänsterparentes bekännelse. Tillade han stänkande efter mig med vigvatten. Detta lät jag icke säga mig 2 gånger. Så fort jag kunde, gick jag därifrån i sällskap med Johan och Babette. Vi kände oss alla så beklämda till mots. I den sfär, där Babette är en flitig och verksam ande, har jag börjat lära mig att förstå livet. Nu har min energi vaknat. Nu vill jag bliva en duglig och arbetsam jordemänniska. Och ju hårdare livet blir, desto bättre. Ty jag har kommit till insikt om att arbete och strid är den väg som leder till Gud. 10 kapitlet. En sfär för trångbröstad tvetande. Insekus. Metafysikus och resina. En motståndare till spiritismen i förlägenhet. Filosofen Talmus och hans dalande etel. En sfär forsne värsynt vurdering. Så intressant och lärorik min resa genom andevärldens olika sfärer än varit. Har den dock varit ganska uppskakande och för mitt hjärta upprörande. Hur mycket har jag icke redan sett och lärt? Och hur mycket återstår jag ännu att lära? Den sfär vi nu beträda utgör hemvist för vetenskapsmän som icke kunnat erkänna Guds existens. Naturen i dessa trakter utmärker sig för en yppig tropisk vegetation. Då jag här talar om träd, blommor och andra naturskönheter, är de att förstå så som avspeglingar av naturföremålen på jorden. Eller kanske snarare så som den materiella världens själ. Tänken eder alltid en ande, ett verkligt, levande väsen så som förebild för den levande materiella naturen. Nåväl, i en skog här i närheten mötte jag en dag en naturforskare, som var mycket infrid med att fånga insekter. Jag vände mig till honom. Käre vän, sa jag. Har du en stund att skänka mig för att visa mig vägen genom den här skogen? Mycket ågorna, svarade han. Ty jag håller just på att sönderplocka och undersöka en för mig alldeles okänd skalbagge. Jag är en berömd naturforskare. Mitt namn är Insectus. På sista tiden har det försiggått något besynnerligt med mig, en förändring. Jag vet inte riktigt varuti det består. Jag har emellertid kommit i en underskön trakt och funnit en hel mängd nya skalbaggar. Det är bara skada att jag icke har någon sprit att förvara dem ut i. Min kära Insekus, jag ska förklara för dig varuti din förändring består. Du är helt enkelt vad man kallar död och befinner dig nu så som ande i andevärlden. Då han emellertid icke ville tro mig, utan började en lång föreläsning om omöjligheten av själens fortlevande efter döden, förde vi honom tillbaka till jorden, uppsökte hans grav och uppmanade honom att själv läsa inskriften på gravstenen. Härav blev han ganska uppskakad. Ja, det är jag det, sa han. Det, V, S, består mitt namn. Det är mig alldeles oförklarligt. Låt mig se om min kropp verkligen ligger och rinunder och multnar. Det skulle vara intressant att taga reda på vad det är för art av maskar som håller på att förtära kadavret. Han försänkte sig, astralt, i gräven. Undersökte sitt lik och glömde helt och hållet bort frågan om själens odödlighet. Lämnade du, sa jag. Förklara mig din nuvarande tillvaro. Din andliga kropp. Ditt liv utan den mänskliga kroppen. Han kunde ingenting förklara. Han stod där alldeles förbryllad inför dessa frågor. Som för den enfaldigt troende icke innebär något gåtfullt. Så uppenbaras för de fåkunniga vad som är fördolt för de vise. Mången lärd. Som på jordens skrift vid hela band av vetenskapliga handlingar, står här i andevärlden som ett litet okunnigt barn inför odödlighetsfrågan. Det dröjer ofta ganska länge, innan en sådan ande inser sin villfarelse. Sådana andar vill jag vanligen i andevärlden fortsätta med en sysselsättning de hade på jorden. Slutligen kommer de dock till insikt om att de går i en ständig cirkelgång, utan att finna vare sig orsaken eller sanningen, genom högre andars undervisning, och till sist genom återfödelsen till jorden, kommer de så småningom i åtnjutande av det ljus de för sin vidare utveckling behöva. Naturforskare är och särskilt svåra att omvända, emedan de endast tror på den exakta vetenskapen och i sina forskningar menar sig aldrig hava funnit Gud. I grunden är detta ingenting annat än högmod, vilket också är den svåraste fienden till sanningens ljus. I andevärldens lägsta regioner är det laster och brott som stänger vägen till Gud. Därnäst är det lögn och hyckleri. I denna sfär är det vad människorna kallar sitt förstånd. Jag mötte därefter en ande som kallade sig Metafysikus. Han berättade mig sin omvändelse och historia, vilken jag här vill återgiva. Mitt namn på jorden, sa han, är länge sedan glömt. Den en gång så berömde Provesons böcker ligga trasiga och möglade i de antikvariska boklådorna. De finnas visserligen upptagna i katalogerna, men ingen läser dem. Emedan mina upptäckter på naturvetenskapens område för länge sedan är och överträffade, och dock hörde jag en gång till jordens berömdaste och lärdaste män. Jag skrev min bok på latin och lät med mycket kostnad trycka densamma. Jag sa till mig själv, jag förgår, allt dör, men min bok ska aldrig förgå, så länge det på jorden finnes människor som förstår latin. Människan är förgänglig. Hon blir till intet, men vad hon skapat fortlever. Nu är det raka motsatsen som inträffat. Jag lever, men mina verk är döda, då de av andra hava överträffats. Möjligen säger ännu någon lärd kolon höger citationstecken redan Metafysikus sanade detta, och citerar mina idéer bara för att så mycket mera framhäva sig själv. En lunginflammation på min ålderdom, ett varmt bad och en åderlåtning, så som det var den tidens bruk. Och den lärde Metafysikus var död. Jag var icke medveten om min övergång till andevärlden utan fördes av någon kraft eller strömning till denna sfär. Det jag efter en lång sömn slutligen uppvaknade. Jag låg på en äng under ett olivträd. Solen strålade klar. Trakten var mig fullkomligt främmande. Jag gnuggade mig i ögonen och såg mig omkring. Därpå betraktade jag mig själv och mina kläder. Jag märkte att min kropp var nästan genomskinlig och icke grov som en vanlig människokropp. Min dräkt utgjordes av en mantel av grön färg och av ett för mig alldeles obekant tyg. Dessa upptäckter fyllde mig med den största förvåning. Vad hade då inträffat med mig? Jag försökte att gå. Det gick förträffligt. Jag sa till mig själv. Jag drömmer. Men låt gå för det. Jag ska gärna drömma vidare. Ty det här var ju inte så tokigt. Jag började genomströva trakten. Jag hittade blommor, stenar, fjärilar och andra insekter som intresserade mig. Jag undersökte dem och fördjupade mig i mina tankar. Jag kände varken hunger eller törst, som jag emellertid varken hade bläck eller pergament. Så nedskrev jag mina jakttagelser i sanden. Men det kom en storm och förstörde allt mitt arbete. Sedan kom jag på den tanken att skriva på blad. Jag tog en stjälk och skrev det med på fikonblad. Men bladen förtorkade, och mitt arbete var återförstörd. Jag vandrade vidare och kom till en het zon. Det växte aloe, på vars blad jag alldeles förträffligt kunde uppteckna mina lärda deduktioner. Jag var mycket nöjd. Nu måste mitt arbete bliva beståndande, tänkte jag. Hur länge mina vandringar och studier varade, vet jag icke. Må hända omkring 80 år. Trakten var emellertid för min dåvarande kroppskonstitution mycket osund. Jag fick en feber. Först skakades min kropp av de häftigaste frostbrytningar. Sedan kom en hetta, som var olidlig. Jag förlorade medvetandet. Ur min bedövning väcktes jag av ett uppfriskande luftdrag. Jag slog upp ögonen. Teresina, utropade jag. Ja, Teresina, min ungdoms älskade, stod framför mig. Ja, det var hon, vilken jag som yngling en gång så outsägligt älskat. Hon som skulle hava blivit min brud, men vilken döden så grymt frångryckte mig 3 dagar före bröllopet. Då blev jag bitter. Jag svor att det icke fanns någon gud, icke någon odödlighet och att vår förlossning var förintelse. Sedan fördjupade jag mig i studiet av naturvetenskaperna, särskilt i kemi och alkemi. När jag nu så oförmodat återsåg Teresina vaknade min forna kärlek. Och det kom över mig en obeskriftligt ljuvlig känsla av odödligt liv. Äntligen har jag funnit dig, sa hon. Jag har sökt dig så länge. Du är ju för länge sedan död, sa jag. O nej, jag lever, svarade hon leende. Du lever ju också, fast du på jorden är död. Det giffes ingen förintelse. Vi uppvaknar här till odödlighet. Gråtande av glädje omfamnade jag Heresina, och jag, den lärde provessorn, bad henne, den och lärda kvinnan, för mig förklara tillvarons gåta. Vi är odödliga andar, utropade hon, och hennes ansikte strålade av en sådan glans, att jag måste vända mig bort. Vi löffa i Gud evinnerligen. Då återvaknade mitt högmod och min otro. Aldrig, utropade jag, det är bara ett hjärnspöke. När jag nu såg upp, vart Heresina försvunnen. Förtvivlad ropade jag efter henne. Då hörde jag hennes stämma långt ifrån. Bed, ödmjuka dig inför Gud. Men jag ville icke. Kampen varade länge. Jag led outsägliga själskval. Kärleken till och min längtan efter Heresina kom om mig dock slutligen att bedja. Har hon kunnat komma en gång, så kan hon återkomma, tänkte jag. Gud hörde mina böner. Heresina kom verkligen tillbaka och med henne kom gånger. Frid och klarhet över mig. Hon förde mig ned till jorden. Där lärde hon mig att förstå hur litet ett menisk overk är och hur oändligt stor och upphöjd Gud är. Då greps jag ånyo av ånger. Jag ville gottgöra mina fel och bad Gud om ett botgöringsliv. Jag ska nu i denna sfär undergå en andra död. Eller rättare sagt genomgå en ny förvandling. Jag ska avlägga den andliga kropp jag nu bär och ikläda mig en annan för att kunna förflyttas till den högre sfär. Där Heresina bor. Där ska jag lära mig älska Gud och tillbedja honom. Där ska jag förbereda mig till mitt kommande jordeliv. Och när jag sedan återkommer till jorden, vill jag där tända ett ljus, som ska lysa till Guds ära. Vad är det som omvänt mig? Kärleken, som är evig och evigt ska förbliva. Mediet. I sammanhang med det nyss anförda vill jag här återgiva ett meddelande som jag erhållit från en bekant naturforskare, vilken under sitt jordeliv var känd för att hava förnekat Gud och själens odödlighet. Sedan han var död, ville jag därför försöka hjälpa honom till rätta genom att påkalla honom och göra klart för honom hans tillstånd. Han skrev genom min hand. Jag är ingen ande. Man tror att jag är död. Det är ett misstag. Då jag var en så berömd motståndare till spiritismen, så kallar nu spiritisterna på mig. Det är mig ganska besvärligt. Jag lever. Det är sant. Men det finns ingenting som kallas ande. Mina herrar, låt en ej bedåra er av spiritismens fantasier. Jag består fortfarande av väggvita och stärkelse. Dessa ingredienser måste vara orsaken till mitt liv. Eller må hända är det sällan. Jag vet det inte ännu. Men vill utgrunda saken. Livet måste sluta någonstädes. Döden har bedragit mig. Jag söker nu den död, som verkligen dödar. Jag är hälften människa, hälften form, sammansatt av celler, molekyler och äggvita. Vetenskapen består. Jag ler åt spiritisternas humbug. Min tid är dyrbar. Jag måste nu gå min väg för att hålla en föreläsning i Leipzig. Var befinner du dig för närvarande? Frågade jag. Det var också en fråga. I mitt gamla hem i Leipzig naturligtvis. Jag undanber mig er den närgångenhet. Till sist kanske ni vill börja undervisa mig och förmå mig att tro saker som icke kunna bevisas. Du behöver inte tro. Du är ju själv det bästa beviset. Du dog och lever ändå efter döden. Visserligen. Men därmed är icke på långt när tillvaron av en ande bevisad. Protoplasman lever. Materien synes hava kristalliserat sig, eller har förvandlat sig i en fluid, som jag ännu icke har analyserat. Jag förnimmer mig själv. Alltså är jag icke död. Vore jag död, så vore jag icke längre till. Döden är en förvandling, vars verkande orsak är den odödliga anden. Bevisa mig det. Förklara mig det först. Hur du kan skriva genom mig såsom medium. Tala inte om medium. Jag dikterar och du måste skriva. 3 dagar senare återkom han och skrev. Jag är här igen. Det kan inte vara du. Bevisa mig det. Du har ju förklarat spiritismen för en svindel. Hur kan du då skriva genom ett medium? Den är också en svindel. Det finns icke något evigt liv. Det är emellertid en sanning att jag är här. Jag är ganska sjuk. Jag har visioner. Jag måste låta mina kollegor få del av detta fall. Läs upp för dem vad jag har dikterat. Det kan de ej. Då de förnekar själens fortlöpande efter döden, skola de icke tro mig. Nåväl. Då måste jag vända mig till någon annan spiritist. Jag måste låta detta faktum bliva bekant. Att en protoplasma kan fortlöpa ännu efter döden. De skola analysera mig. Jag har ingen ro. Innan det sker. Men när jag tänker på Bunnier, vågt och Molles hot blir jag tveksam. Hur ska jag kunna övertyga dem? De försök. Jag utförde med vid vissektion på hönor och kräftor. Vore så lyckade och övertygande. Men nu vet jag ej. Vad det kommer åt mig. Skulle jag vara en narr? Skulle jag hava sysslat med agnarna och låtit vetet ligga? Nej, det kan inte vara möjligt. Så huller om buller allting befinner sig. Jag är en narr. Som kan tro. Att jag är död. Jag är djursjuk. Jag är vansinnig. Jag har visioner. Jag har den fixa idén. Att tro mig vara en ande. Sätt mig då på hospitalet. Jag lever i ett ständigt delirium. Jag tror mig drömma och är dock vaken. Tanken på döden förföljer mig. Människorna tror mig vara död. Jag finns överallt och ingenstädes. Jag gör långa resor i luften. Det går med vindens hastighet från Leipzig till Dresden. Från Dresden till Berlin. Det är ju ett bevis på fantasi, nej på nerver och ganglier. Oh, hur ska jag bli vackert denna feber? Kalla omslag gagnar intet. Hur skulle det vara med koppning i nacken? En ande kan inte koppas. Du är ju en ande. Hur förklarar du dina fantasier? Ditt tänkande utan gena? Ja, det vet jag inte. Jag blir vansinnig. Vad ska man göra mot denna omedvetna samverkan av nervtrådar? Detta halvmedvetna tillstånd är för ett klart huvud. Sådant som mitt. Alldeles olidligt. En månad senare återkom samma ande och skrev följande. Jag har grubblat mycket fast utan gena. Och så mycket är mig nu klart. Att jag är död och ändå lever. Min princip lever och är hur jag icke känner betingelserna för detta liv. Måste jag dock erkänna det så som ett faktum. Det är emellertid högst nödvändigt. Att världen får lära känna detta faktum. Jag måste göra det bekant. Ja, än mer. Jag måste erkänna. Att jag så som ande skrivit genom ett medium. Jag har lidit outsägliga själskval under de senaste dagarna. Jag har stridit och kämpat. Tills jag slutligen med förfäran måste erkänna. Att jag icke längre är en människa och dock lever. Om Gud vet jag ingenting. Jag är alldeles till intet gjorda ett medvetandet om att jag lever. Jag vill genom spiritistiska medier göra larm och spektakel. Så att mina kollegor får klart för sig att jag lever. Dina kollegor skola ej tro dina medier. De skola förklara allting för humbug. Materialisterna förnekar ju allt andeliv. Ja, det är tyvärr allt för sant. Ingenting annat förmår böja sådana andar än den egna bittra erfarenheten. Och vill man, sedan man själv gjort denna erfarenhet, försöka övertyga andra, så tro de en icke. Det är förfärligt. Sedan återkom denna ande icke vidare. Det är att hoppas att han i andevärlden erhöll en undervisning. Han behövde och följde de högre andarnas ledning. Jag lämnar nu åter ordet åt Katarina. Asterisk, 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 under vår fortsatta vandring i denna sfär påträffade vi en grupp av andar. Vilka syntes försjunkna djupa tankar. Några talade högt för sig själva. Andra disputerade. I en av dessa gestalter igenkände jag en under sitt jordeliv mycket berömd filosofisk skriftställare. En mästare i logik. I det filosofiska system han uppbyggt fanns emellertid icke någon plats för Gud. Emedan, som han förklarade, detta begrepp vore ologiskt. Vi vilja kalla honom talmus. Jag tilltalade honom. Han såg upp förargad och sa: vem är det som ropar på mig? Vem är det som står mig i mina tankar? Mina herrar, allt är ett tillstånd. En föreställning. Tillstånden undergår förändring och med de våra föreställningar. Mitt jag, ego, blir alltid detsamma. Du medgiffers åledeset. Ja, invänder jag. Om jag icke misstager mig, så är du talmus, som har skrivit en lärobok i logik, i vilken du förnekat Gud och velat påstå att allting endast är en självförvandling. Alldeles riktigt. Vi är av vår egen orsak. Och en orsak som verkar förvandlingar. Om du också själv är ditt eget väsens orsak, så borde du dock kunna medgiva att det finns en skapare, en herre över allting, som är alla orsakers orsak. En skapare är i mina kombinationer alldeles överflödig. Skapelsen har utgått av sig själv. Jag har förvandlat mig själv till ett annat väsen genom metamorfosens kraft. Jag lever nu i andra föreställningar. Berätta mig något om den förvandling som kallas den lekamliga döden. Andens befrielse. Mycket gärna. Men använd bara icke-ordet. Ande. Det är något. Varom vi saknar föreställning. Höger citationstecken Gud. Och. Ande. Är och begrepp. Som vi icke behöver för att tänka logiskt. De är och endast ord. Uppfunna av enfaldiga människor. Ord. Utan en motsvarande bild eller föreställning. Vad är föreställning? Det är något. Varom våra sinnen giffa oss vittnesbörd. Föreställningarna växlar med våra metamorfoser. D. V. S. Växlar när vi, som är orsaken, inslå en annan riktning. Död är ett rent mänskligt uttryck. För övrigt innebär det en förvandling. Till vilken vi icke behöva Gud. I följd av min egen lag, då jag ju är min egen orsak, har jag förvandlat mig och befinner mig nu i en värld som motsvarar den metamorfos jag undergått. Är du lycklig? Lycklig? Så mänskligt frågat. Vad är lycka? En föreställning. Ett begrepp. Som i varje särskilt fall svarar mot våra sinnesförnimmelser för tillfället. Och som därför ändras med våra förvandlingar. Vad som synes dig en lycka är det icke för mig. För mig jag är tanken allt. Jag är varken lycklig eller olycklig. Varken kall eller varm. Hur kan också en orsak hava någon känsla? Har du då aldrig hyst kärlek? Har du aldrig älskat? Varken fader eller moder. Hustru eller barn. Kärlek. O, vilken vanföreställning. Vilken utväxt på våra fem sinnen. Det är ingenting annat än en blodsförvantskap. Som man känner för sina föräldrar eller sina barn och som avtager med åldern. Man älskar sitt barn så som sin egen skapelse. Så som produkten av sig själv, så som orsak. Men denna känsla avtager i samma mån produkten blir mera självständig och får egna föreställningar. Vad man för övrigt kallar kärlek är endast en könsdrift. Nej, jag är inte så svag att jag kunnat fästa mig vid något som är underkastad förvandling. Man måste vara sig själv nog. Jag studerar orsakerna, iakttager förvandlingarna och anställer det över mina betraktelser. Men nu kan det vara nog. Lev väl. Tänk på din egen förvandling. Punkt. Med dessa ord försvann han. Talmus Streffan går nu ut på att förklara det andliga livet på empirisk väg. På jorden förklarade han det som en produkt av hjärnans vindningar och andra organiska faktorer. Han förstår icke sitt nuvarande andliga tillstånd. Men vill fortfarande försöka förklara det på samma sätt. Det kommer nog att dröja länge. Innan han kommer till insikt om att Gud är hela skapelsens orsak. Men slutligen blir han trött på att snurra runt i samma cirkelgång av tankar. Det inträder då en förslappning. En dvala. Som bekant har varje ande sin dvalande eller tvillingsjäl. I ett så hårdnackat fall som detta är det dvalandens uppgift att bringa sin samhöriga ande till insikt om hans belägenhet och att väcka honom ur hans dvala. Ingen förmår bättre än dvalanden att utföra detta värv. Ty han är genom de intimaste andliga band fästad vid sin tvillingsjäl. Då Talmus mycket intresserade mig, bad jag Betty hjälpa mig att uppsöka hans dvalande. Ett ytterst tänjbart fluidiskt magnetiskt band förbindar dualandarna. Hur långt de än må vara avlägsnade från varandra och hur vid de än genom otrohet och synder blivit skilda åt. Det var emellertid icke så lätt att finna den ande vi här sökte. Ty det fluidiska bandet mellan dessa dualandar var på flera ställen avbrutet. Äntligen funno vi henne i självmördarnes sfär. Hon hade genom ett språng i floden förkortat sitt jordeliv. Därtill driven. Som hon sa, av Talmus hårdhet och grymhet. O, du ljusets ande, sa hon till mig. Kommer du för att bringa mig tröst och förlåtelse? Jag var på jorden så arm och eländig. Så förkastad. Och dock älskade jag den lärde mannen så högt. Men han ville ej veta av mig. Kall och gällös vände han sig ifrån mig. Hungrande och förfrusen kom jag till hans dörr. Då stötte han mig bort med foten. Vad jag grät. Vad skulle jag göra? Jag sökte glömska i floden. Men jag kan inte glömma. Ty döden har icke dödat mig. Den har endast gjort mig mer alfvande. Kan du giffa mig några underrättelser om Talmus? Mitt namn är Etel. Talmus har dött på jorden utan tro på Gud. Han befinner sig nu i andra världen utan att vara medveten om vilken förändring han undergått. Han är endast försjunken i sina tankar. Goda Lysander, för mig till honom. Om han är ensam och övergiven, ska han kanske icke stöta ifrån sig sin stackars Etel. Jag ville sågerna göra något god. Måhända kunde jag väcka hans ande till tro. Ty det finns en Gud. Det vet jag. Det känner jag. Ännu är denna stund icke kommen. Av din egen bättring kommer det att bero. När du kan hjälpa Talmus. Därför, kära Etel, mottag ödmjukt den undervisning som lämnas dig av de missionsandar. De Gud skickat till denna sfär för att omvända er. Etel lovade att följa mitt råd. Kärleken och hennes önskan att hjälpa Talmus skola säkerligen stärka hennes goda föresatser. Och den dag ska snart randas. Då hon, uppfyllande sin kärleksplikt som dalande, ska hos Talmus ande tända trons ljus. 11. Flärdens och vinningslystnadens sfär. Bankiren M. Vi inträder nu i en sfär. Bebodda sådana, som under sitt jordeliv tillhört den S. K. höger citationstecken stora världen. Flärd. Njutningslystnad och otro är och här de förskande egenskaperna. No. Forfängelighet. Nyta sig psyke och vantro er här i de dominerande egenskaper. Höger parentes vi möta. Andar. Vilka stått högst på samhällets rangskala. De har varit rika och bildade. De har väl levt i överflöd och förfinade njutningar. Utan en tanke på jordens nöd och elände. Utan ett spår av religion. Ty vad frågade de efter Gud? Vad bekymrade de deras själars väl eller ve? Detta är samvetslöshetens och lättsinnets värld. Vilken tryckande luft här är. Varmt och kvaft som före ett oväder. Allt är för torkat. Starka elektriska strömningar genomkorsar atmosfären. Och himlen är täckt av mörka molnmassor. Men härliga palats finnas här. Praktbyggnader fyllda av de dyrbaraste konstskatter. Men ack, de är och endast cirkelbilder. Tomma avspeglingar av jordens skatter. Här i dessa fattar morgon av palats. Fyllda av lika overkliga lyxartiklar av alla slag. Löfva de forna garna av dessa skatter. Vid vilka deras yrtan ännu hänga fast. Här måste de lära sig inse. Att besittningen av allt detta dock endast är en villa. Ty vid minsta beröring faller det sönder. Fotografikonsten kan möjligen giffa eder någon föreställning om. Hur de framställas dessa atmosfäriska avbildningar, som förefaller så som verkligheter. För övrigt finns det ju även på jorden luftspeglingar, som ser helt verkliga ut. Den, som på jorden levat i en illusion, fortlever även efter döden någon tid i samma illusion, till dess han kommer till insikt om sin villa. Efter döden blir dock denna illusion till en verklig pina. Bland de andra, jag här mötte, igenkände jag den rike baron M. som bodde i en avbildning av sitt forna palats. Han satt på en mjuk divan i ett av sina praktsgemak och grät. Jag trädde honom närmare och frågade. Käre vän. Hur står det till? Varför gråter ni? Han sprang upp och bugade sig i det han svarade. Oh, fru baronessa. Vad ser jag? Är ni också här? Har ni också den olyckan att här äga ett palats? Nej. Gud vare lov. Jag kom hit endast för att besöka er. Det var mycket vänligt. Ni vet väl av att jag är död. Min begravning var storartad. Tidningarna hava beskrivit att i de minsta detaljer. Det var en 1:00 staklassens pompe funebre har kostat mig flera tusen. Verkligen en sällsynt vacker begravning. Hela staden talade det om. Det är mig i alla fall en tröst att lite emellanåt här låta hela liktåget med alla fackelbärare passera förbi mig. Se, det kan man göra här i landet. Det är ju underbart. Och vilka kransar. Först innan L. sände en krans av liljekonvaljer och rosor med långa sidenband till den värderade vännen. Ni förstår nog. Jag kan inte tänka därpå utan rörelse. Men säg mig min goda baronessa. Är det inte ändå något besynnerligt med döden? Ni var, vill jag minnas, spiritist, då kan ni må hända förklara det för mig. På jorden bråkade jag aldrig minjerna med sådana saker. Vad skulle det också ha tjänat till? Där hade man annat att göra. Egentligen skulle jag ju här kunna vara ganska lycklig. Allting är ju rätt vackert. Men jag förstår inte riktigt hur det hänger ihop. Jag lever ju, men är ändå död. Allting är bara inbildning. Vad ni ser här är icke äkta varor. Rör ej vid denna vackra marmordiana och icke heller vid denna präktiga majolika vas, har kostat mig 600 floriner, det är bara luft. Jag begriper ej att det kan vara så väl efterjordet. Och ingenting kan man förtära. Det är det värsta. Jag blev i början alldeles förtvivlad och ville skjuta mig, men kulan gick tvärs igenom kroppen på mig utan att döda mig. I de oäkta varor. Jag har alldeles förskräckligt tråkigt. Ja, alla har varit tråkigt i denna dödande prakt. Som utmynnar i det tomma intet. I dessa kvävande palats. Som dock endast är och luft. Men har ni inga kyrkor här? Frågade jag. Kyrkor? Vad skulle väl det tjäna till? Min goda baronessa. Ni måtte väl ej tro på Gud. Om han funnes, hur skulle han väl kunna låta oss försmäkta på detta sätt? Men då ni på jorden var så lycklig över att äga allt detta, varför är ni inte lika lycklig däröver nu? Har ni träffat er hustru? Var är hon? Tala inte med mig om henne. Hon är hos Gud och jesuiterna, som hon var så förtjust ut i. Ja, hon är i den allena saliggörande kyrkan. Jag gjorde henne min visit, och hon besökte även mig. Men vi kom överens om att det var bättre att var och en stannade på sin planet eller i sitt land. Jag vet inte hur den här världen ska kallas. Vårt äktenskap är nu anlärad. Hon frågade mig något om Gud. Hoho, jaja. Han föreföll nu mycket trött. Jag magnetiserade honom och han insomnade. Då tog vi honom, min syster och jag, och buro honom till en annan sfär. Där det finns rena, goda andar. Som älskar Gud och tillbedja honom. Han hörde deras lovsånger. Blev mycket gripen därav och föll i gråt. Sedan buro vi honom tillbaka till hans palats igen och väckte honom varsamt. Ack, baronessa, utropade han. Är ni ännu kvar här? Vet ni, jag hade nyss en så härlig dröm. Jag drömde om Gud och hörde änglarna sjunga. Om den drömmen vore en sanning. Om det verkligen funnes en Gud. Det vore en förlossning. Men jag har ju aldrig känt honom. Han sjönk tillsammans och snyftade. Käre M, sa jag. Det finns en barmhärtig Gud. Be till honom. Anropa honom. Han ska förlossa dig. Och nu bodde vi tillsammans. Vi stannade en tid hos M. Tills han kom till insikt om ganglösheten av sitt förflutna liv och fattades av en innerlig längtan att få tjäna Gud och börja ett nytt liv av arbete. Även för honom ska återfödelsen i köttet bliva det bästa medlet till rening och framåtskridande. 12 kapitlet. Högmodets sfär. Högmodiga tankar är och korthus. En vanskaplig idiots föregående inkarnationer. Äter förändras scenen. Vi inträder i de högmodiga sfär. En i hög grad och angenäm. Tung luft slår oss till mötes. Och vilka temperaturförändringar. Den mest tryckande värme och den strängaste sköld afflösa varandra i ständig växling. Här är och blandar om varandra menisk och andar från jordens olika samhällslager. Aristokrater. Tidningsskriftare. Advokater. Borgare och bönder. Men alla havar de det gemensamt att i högmod hava ansett sig vara något för mera än andra människor och icke velat böja sig. Här bygga och återuppbygga de sina alkemt ramlande korthus och luftslott. Det är rätt egendomligt att betrakta dessa korthus. På varje kort, som infogas i byggnaden, är och i karakteristiska målningar återgiftna den byggandes högtflygande tankar om sitt eget värde. Även som bilder ur hans senaste jordeliv. Jag såg till exempel en aristokrat, som byggde och byggde på ett kort palats av alla sina gamla anor. Hans stamträd räckte, tror jag nästan, ända till före syndafallet i paradiset. Och överallt i hans kortpalats såg man dessa förfäders porträtter. Kronor, ordnar och titlar. Han ställde kort på kort och räknade släktled efter släktled på sitt stora stamträd. Men då han fått byggnaden färdig, ramlade den överända. Och han måste börja på nytt igen. Sedan oberäkneliga tider tillbaka har han på detta sätt byggt och räknat på sitt stora stamträd. Han är alldeles uttröttad. men han vill ej sluta. Han avvisar varje vänligt förmanande stämma. Bredvid honom är en god ängel sysselsatt med att bygga ett annat korthus, på vars väggar står beskrivna den andryga aristokratens alla fel och brister, ja även hans hemligaste förbrytelser. Och detta korthus faller icke sönder. Han ser det till sin stora förargelse. Seder står beskrivet, hur han en gång förförde en ung flicka, som födde honom en son. Hur hon sedan dog i elände. Hur sonen växte upp utan tillsyn. Blev en odugling. En brottsling och slutade i fängelset. Punkt höger citationstecken. Sådana barn kan man icke taga hand om. Hade han i sitt högmod yttrat. Det stod de orden inbrända. Förargad vänder han bort sitt ansikte och börjar och nio räkna sina anor. Begynner på nytt och täller sin forfedre. Icke långt ifrån honom bygger en journalist sitt korthus och alla de lögner. Han under sitt jordeliv sarmanskriftvitt och utsprid. Han har med sin penna gjort mycket ont i världen. Och då han icke trott på något, har han förlöjligat allt andligt. Allt ädelt och god på David ständigt blivit allt större i egna ögon. Där borta åter ser vi en advokat, som bygger sitt korthus och alla sina akter och processer. Det står beskrivet, hur han utpressat penningar, hur han sakfällt de oskyldiga och hur han David alltjämt tänkt allenast på sin egen vinst. Denne man anser sig stor nog att kunna förakta Gud. Han bygger sina högmodiga tankar allt högre och högre. Tills en vindpust kommer och omstörtar hela den stolta byggnaden. I denna sfärd väljas de för övrigt mest olika andar tillsammans. Judar och kristna. Fattiga och rika. Furstar och bönder. Varje art av högmod finnes här representerad. Och varje ande har sitt korthus. Som är ett uttryck för hans idéer och hans karakter. Han söker inreda det så bekvämt som möjligt åt sig. Men det faller oupphörligt sönder. Ja, här måste högmodet av vad art det än är, bittert lära sig känna sin ovärdighet och vanmakt. Bittrast dock lider det andliga högmodet. Förtvivlan böjer slutligen det. Stolta sinnet i lödmjukhet och banar väg för bönen. Sedan följer i de flesta fall en återfödelse till jorden under de mest förödmjukande förhållanden och i stort armod. Den andligt högmodige blir dessutom ofta en idiot eller krympling. Det förnär i på jorden sen en blind eller lam eller blötsint stackare. Så söker ni det förflutna anledningen till hans prövning. Icke bara i den sjuka kroppen, och våren barmhärtiga mot den beklagansvärde botgöraren. Ty ingen vet, var du själv min vän hade befunnit dig, om du haft att utstå samma frestelser som han. Ingen är säker för fall, om han ej söker sin hjälp hos Herren. Jag mötte här en ande, som jag kände igen från mitt jordeliv. Han var då en stackars vanskaplig idiot, som gick omkring och tiggde. Man såg honom ofta springa efter de eleganta vagnarna, utsträckande sin magra hand efter en almosa. Fick han en slant, om än aldrig så liten, förvreds hans vanskapliga ansikte av ett grin, som skulle beteckna glädje och tacksamhet. Nu var han mycket förändrad till sin fördel. Men jag kände dock igen honom, och frågade om han skulle vilja berätta mig något om sitt förflutna. Efter någon tvekan började han. Jag kan nu tala utan att känna det ständiga trycket över min hesa. Hode. Ska jag berätta om mina föregående jordeliv, som förklarar varför jag måste genomgå en sådan botgöring? Det är mig så svårt att tala därom och jag gör det ågerna. Men då du alltid var så god mot den stackars fånen, tosk snedsträck dåre, så vill jag för dig berätta vad som först långt efter min död blev klart för mig själv. Jag var en gång, det är väl nu minst 1000 år sedan, en vild celle på jorden. Mitt liv förflöt under utövande av grymheter och vilda upptåg av många slag. Rå och gudlös, som jag var, beerskade mig också högmodet, och jag ville regera över alla. Efter min död hade jag bort låta föra mig till en bättringsanstalt i andra världen. Men jag spjärnade emot och stannade på jorden. Det jag drev omkring som en ond ande. Sedan blev jag tvingad till en återfödelse på jorden. Jag var nu en jesuit och ställde mig i inkvisitionens tjänst. Då kunde jag lämna fritt lopp åt min grymma natur. Jag lät martera och bränna människor. Ja, jag har i sanning bedrivit djävulska ting. Inte ett medel var mig för dåligt eller för grymt. Jag ryser. När jag tänker tillbaka därpå. Jag dog. Och efter denna min andra död var jag ännu sämre och ondare än efter den första. Jag gjorde nu lika som förut. Jag irrade omkring på jorden och uppehöll mig helst Då laster och missgärningar bedref vås. Då upptäckte jag en mycket högmodig kvinna. Hon var drottning. Hennes onda, förfödda ande attraherade mig med sympatians makt. Jag blev hennes son och sedermera regent. Bespara mig beskrivningen av detta liv. Till grymheten sällade sig nu även vällusten och de laster, som tillhör de synliga begärens tillfredsställande. Jag blev ett utskum bland människor. Efter denna min död blev det annat av. Mina missgärningar smått var nu rågat. Jag hemföll under en sträng lag. Jag kastades i fängelse, det finns godtom sådana i andevärlden. Sedan internerades jag på ett öde, kalt ställe, varifrån jag icke fann någon utgång. Här var jag ensam med minnet av alla mina missgärningar. Då jag aldrig älskat någon, kom heller ingen för att trösta mig. Endast skuggorna av dem jag mördat stod och spökligt hotande framför mig. Hur ofta önskade jag mig en död, som kunde komma mig att glömma allt. Medvetandet att min själ var odödlig beredde mig de grymmaste kval. Det såg jag en gång likasom ett svagt ljus bryta fram genom mörkret och jag tyckte mig förnimma en stämme som sa :" vart hundrade år kommer Guds nådes ljus och uppsöker den förtappade för att lära honom att bedja. Jag följde denna ljusdrimma. Den ledde mig till en annan andesfär, där en härlig ängel höll dem över en mängd fångar. De ålades var och en sitt straff eller sin botgöring. Många följde ängeln och gingo undergiftet sitt öde till mötes. Andra uppreste sig, begagnade sin tillfälliga frihet och störtade sig som en skock vilda djur ned till jorden, spridanden av ondska mättad atmosfär omkring sig. Dessa äro de onda andar, som stundom tillåtas att hemsöka människorna för att bereda dem frestelser eller straff. Deras högsta åtrå är att om möjligt i ett obevakat ögonblick kunna tilltvinga sig en inkarnation. Men detta är icke så lätt. Ty de flesta människor är och omgifna av en säker skyddsynur av goda andar, mot vilka de onda inte kunna uträtta. Återfödelsen i köttet ledes och övervakas dessutom av särskilda härtill utsedda andar, så att en godtycklig inkarnation nästan hör till det omöjliga. Denna gång drog oss trånga gränser för mitt övermod. Jag blev inkarnerad under betingelser, som utgjorde ett strängt straff för mitt högmod. Hade jag då varit ödmjuk och undergiven, så hade jag blivit en frisk bondgosse. Men min ande var ännu full av bitterhet och instängd vrede däröver, att jag skulle födas av en tarflig bondkvinna. Därigenom vanställde jag min bild i moderlivet och skadade hjärnans utveckling. Lika vrång och vanskapligt som min ande var, blev också min kropp. Den blev en trogen bild av min inre människa. Jag kunde icke skaffa mig en frisk hjärna. Eventalförmågan blev mig förvägrad. Emedan jag så ofta syndat med min tunga, högmodet glödde nu inom mig. Med bitterhet insåg jag min förnedring. Därför blev jag en vanskaplig, elak idiot. När människorna gjorde när av mig eller skrattade åt mig, blev jag vild och slog omkring mig. De enda jag höll av oro korna, som jag vaktade, och dig, som jag nu talar vid. Ty du gav mig slantar, och pengar tyckte jag om. Folket sa om mig :" arbeta vill han icke. Han tror sig vara en stor herre. Hade jag inte också varit det, hade jag icke varit regent. Det var således icke något vansinne. Då fånen, narrens nedsträcker i joten, stundom inbillade sig vara något stort. Det var allenast ett dunkelt minne från länge sedan svunna tider. Den mänskliga naturen med alla dess onda böjelser, som aldrig vilja dö, bed för mig. Denna bekännelse är mycket lärorik. Vi ser här, hur och ledes ingenting är en slump. Anden med sina inneboende egenskaper och summan av sina i förflutna liv begångna gärningar är själv sitt ödes skapare. 13 kapitlet